Då säger vi välkomna till er som är med oss via vår livesändning också. Hoppas du inte allt för orolig där du sitter eller har fått positivt besked på coronakontrollen, utan du känner dig någorlunda frisk, men kanske lite orolig att gå ut. Och det kan vi ha förståelse för. Och vi önskar dig Guds välsignelse där du finns, var du finns, i landet eller utanför landets gränser. Det brukar vara något hundratal som är med oss via livesändningarna. Och det är spännande, för en del hör av sig. Jag fick en liten hälsning från en av mina, de pastorer som var när jag var nyfrälst. Han är 11 år äldre än mig, så han är till hög ålder kommer nu. Men han var med och lyssnade på en livesändning här för ett tag sedan. Och det blev jag glad för. Att han inte skämdes för mig, utan det gjorde han då. När han var min pastor, då skämdes han ofta för mig. Och jag brukar säga att dina gråa hår, det har jag skaffat dig. Ska vi be? Herre, låt ditt ord ha framgång. Låt det få verka var till det var tänkt. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Andra Korinthierbrevets 5:e kapitel, verserna 6-10 ska vi återvända till för tredje gången. Jag sa ju det när jag började här för 14 dagar sedan, att det här ska få bli en ram för ett antal tillfällen. Vi får se om det blir något mer nu sen. Vers 6. Därför är vi alltid vid gott mod, även om vi vet att vi är borta från Herren så länge vi är hemma i kroppen. Vi lever här i tro utan att se, men vi är ändå vid gott mod och skulle hellre flytta bort från kroppen och hem till Herren, och hem hos Herren. Därför sätter vi en ära i att vara honom till behag, vare sig vi är hemma eller borta. Vi måste alla träda fram inför Kristi domstol, för att var och en ska få igen vad han gjort här i livet, gott eller ont. Första tillfället för 14 dagar sedan sa jag om det här att leva här i tro utan att se. Att Gud har en annat sätt att kommunicera med oss än våra lekamliga ögon. Här i tiden så är det viktigt att se och ha koll på läget. Men Gud har ett annat tillfälle, och det är vårt hjärta. Och hjärtats ögon är viktigare än de lekamliga. Fråga mig ska du se. Därför mina lekamliga ögon är inte märkvärdiga alls. Jag har jättestor stil här för att jag ska överhuvudtaget se. Men jag är glad för att jag inte har några problem med mitt hjärtas ögon. Utan jag ser vad som sker i tiden och jag kan notera det. Så det var det första. Sen talar vi nästa gång om att vi alla ska träda fram inför Kristi domstol en dag. Alla till den här världen födda människor ska en dag gå igenom nålsögat verkligen. Och den dagen ska det visa sig hur vi har haft vårt liv. Det är ingenting jag justerar den sista bråkdelen av sekunden, utan det är någonting som ändå speglar mitt liv, vilket jag har dött före eller jag fortfarande lever kvar. Och därför så säger han också, vi måste alla träda fram inför Kristi domstol. Ja, men versen innan så är, därför sätter vi en ära att vara till behag för honom. Vi sätter en ära att vara till behag för honom. Och ikväll så tänkte jag att vi ska tala om att vara hemma eller borta. Hemma eller borta. Det är ju någonting Paulus talar om. Och då talar han inte om att, alltså är vi hemma här i kroppen, i den här världen, så är vi borta för Herren. Då är vi inte hemma hos honom. Men är vi hemma hos Herren, då är vi borta när vi är här. Det är liksom lite bakfram världen, va? Hoppas du kan hänga med. Men Gud har en annan plan och en annan tanke än vad vi har som vandrar här. Vi tänker så här, ja, nu är jag hemma. Men egentligen är jag inte det. Gud har en bättre värld för oss. Någonting som är långt mycket mer fantastiskt än det vi någonsin kan få här i den här tiden. En miljonär eller en som har vunnit hundratals miljoner på något spel är fattig i förhållande till det jag har i Gud. Och jag vill hellre ha det än ha det som den här världen kan erbjuda. Så där är min utgångspunkt ikväll. Att våga upptäcka att det finns ett annat sätt att se på tillvaron. För det du ser här, det kommer ta ett slut. Det enda 100% säkra vi kan vara på här i tiden. Det är inte att vi blir miljonärer. Det är inte att vi får fiska i det livet. Det enda 100% säkra är att vi alla en dag ska dö. Men då är det frågan om vad händer sen? Är jag hemma hos Gud sen? Är jag hemma i den himmelska gemenskapen? Eller är jag ett evigt mörker? Och jag har bara en ängtan att du ska få upptäcka. Jag är i ett evigt ljus tillsammans med honom. Inte ett evigt mörker. Vad är helvetet? Ja, helvetet är frånvaron av Gud. Frånvaron av allt ljus. Allt hopp. All möjlighet var framtidshopp. Det är hardest som Bibeln talar om. Men det finns en framtid tillsammans med honom. Och är jag hemma hos honom här, alltså jag lever i gemenskapen, så kommer jag också vara hemma hos Gud. Den enda garantin jag kan ha, det är att jag har låtit honom flytta in här medan jag finns här i tiden. Att jag bestämmer mig för Jesus, du får flytta in här. Vi hade en träff här i veckan, i måndags kan det vara, vi hade det med några nyfrälsta hemma i församlingen i Vänersborg. Det är fantastiskt med nyfrälsta ungdomar som är sugna på verkligen att lära känna mer om Jesus. Och då fick vi ett vittnesbörd som tog tag i mig. Och ser du mig nu, Said, så berättar jag om dig nu. Där han berättade att när han beslutade sig för en gudstjänst, beslutade han för att nu Jesus ska du få flytta in i mitt hjärta. Och någon bad tillsammans med honom. Så sa han, förändras. Det var som en tung börda förlade mig. Och jag fick ett helt nytt framtidshopp. Ett helt nytt sätt att se på livet. Och sen skulle jag kunna berätta lite mer vad han sa. Men kontentan var det. Jag fick ett hopp. Någonting att se fram emot. Och det är det jag önskar. Att du skulle få upptäcka. Vi lever i en orolig tid idag. Det tror jag alla kan bekräfta. Man har presskonferenser 2-3 gånger om dagen. För att berätta om hur det är i tiden. Och så får vi reda på att nu har flera dött. Nu har flera blivit smittade. Städer har lagts i karantän runt om vår värld. Och det är klart, vi kan å ena sidan känna att det här blir för mycket. Å andra sidan kan vi tänka så här, vi sticker huvudet i sanden som en struts och så låtsas vi som det här inte finns. Och så vaknar vi upp och så upptäcker det finns. Det är så här. Så här illa är det. Men vi kan också ha en tredje sätt. Jag kastar mina bekymmer på Jesus. För han har omsorg om mig, står det. Så vi kan leva den här tiden och känna, yes Gud, jag har fått någonting som jag kan kasta mina bekymmer på. Han är med mig, han bryr sig om mig. Och det är viktigt att vi ser det. Så här säger Jesus i Johannes 16. Detta har jag sagt till er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var frimodiga. Jag har övervunnit världen. Och det är så att det är inte så att coronasmittan försvinner på en gång. Det är klart det skulle jag önska att, yes Gud, från och med nu så är det ingen mer som smittas. Men så är det inte. Men jag vet, oavsett vad som händer med mig, oavsett om jag drabbas eller inte drabbas, så har jag min förtröstan hos honom. Jag vet, i evigheternas evigheter tillsammans med honom kommer jag inte leva med corona. Ja, corona är ett ganska fascinerande namn. Det betyder egentligen att det är krona, kungakrona. Det är ett märkligt namn på en sån här sjukdom, va? I Johannes 14:1 så är: låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. när stormen kommer och vi oroas, vad viktigt det är att vi känner att yes, Gud, du finns där. Du håller mig i min hand, eller du håller mig i din hand, och jag kan känna trygghet i det. Du bryr dig om mig. Du tänker på mig. Jag behöver inte leva i oro. Jag är så bekymrad för alla människor som i den här tiden ständigt jagas av oro. Tänk vad gott det är att få ha en Gud att gå till. Det är ju inte så att vi är immuna mot allt som händer i den här världen. Det är vi inte. Även vi kan bli sjuka. Naturligtvis. Men jag har någon som jag får min trygghet i. Mitt i detta. Låt inte era hjärtan oroas. Jag vill säga, det skulle behöva vara en devis vid varje morgonsamling, sändning på tv och radio. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på Jesus. Då behöver ni inte känna oro. När vi tittar i Bibeln ska vi se att det finns människor som har fått sin förankring hos Gud. Och som har ett helt annat förhållningssätt än omgivningen på Gud. Jag tänker på Abraham till exempel. Vi läser om honom i Hebreerbrevets 11 kapitel. Abraham är en mycket speciell människa som först får en kallelse tillsammans med familjen. De ger sig iväg, men kommer bara ett stycke på väg, inte ens halvvägs. En tredjedel av vägen kommer de. Där slår de sig till ro. Och så dör far, Haran. Och så kommer kallelsen på nytt och så går han vidare. Och så får han ett löfte. Du Abraham, du ska faktiskt bli fader till ett stort folk. Och det såg väldigt hopplöst ut. Han var uppe i 100-årsåldern. Hade fortfarande inte fått en löftesson. Och så får han en löftesson. Och så säger Gud, du ska offra honom. Men då ska vi läsa vad det står ifrån vers 17. I tron bar Abraham fram Isak som offer när han blev satt på prov. Sin enda son bar han fram trots att han hade fått löftena. Och Gud hade sagt till honom, därigenom Isak din avkomma ska räknas. Abraham räknade med att Gud hade makt att till och med uppväcka från den döda. Och därifrån återfick ju han honom, också bildligt talat. Alltså, okej. Gud, säger du att jag ska göra det här och egentligen utplåna möjligheterna för att få hoppet. Att det här ska bli fortsättningen på våran familj. Men till och med om det så är att Isak dör, så har du möjlighet att ge honom tillbaka. Alltså det är att ha en förtröstan på Gud. Och Gud, okej, det är en tuff väg du begär av mig. Men jag litar på dig. Och jag tror det är viktigt att vi upptäcker det. Att vi kan lita på Gud. Ett annat exempel är Paulus. Paulus som är en förföljare. Som till och med tycker om att Stefanus dödas. Därför att han var en levande kristen. Verkligen älskar Jesus. Verkligen så tyckte Paulus om att man dödade honom. Men Gud har en uppgörelse med honom. Och så småningom får han vara med om märkliga saker. Om du går till andra Korinthierbrevets 11 kapitel. Så står det som jag brukar kalla för Paulus CV. Det är liksom det han kan berömma sig av. Det står en bit in i vers 23. Jag har arbetat mer och suttit i fängelse mer. Fått hugg och slag i överflöd och ofta varit i livsfara. Av judarna har jag 5 gånger fått 40 rapp minus 1. 3 gånger har jag blivit piskad med spö. 1 gång har jag blivit stenad. 3 gånger har jag lidit skeppsbrott, etc. Det är liksom hans berömmelse. Ändå vet vi att Gud är med honom. Hur kan det gå ihop? Jo, han överlever. Han får gå vidare, han får tjäna Gud. Men ibland har vi så enkelt, ja men blir man kristen så händer ingenting, jag får inga problem, det händer ingenting. Nej, det är inte där det sitter. Det sitter i att jag vet även när det händer saker så är Gud med. Då finns även Gud på min sida. Jag behöver aldrig tveka om att Gud överger mig. Men jag får lida i den här världen ibland. Men har vi gått mot? Jag har inte tappat bort det. Jag har inte tänkt slänga bort det på något sätt. Gud är på vår sida. Och så kommer det här. Var hemma och var borta. Var hemma och borta. Ja, det här tror jag är en viktig fråga att ställa oss. Var är hemma för oss? Vi har ett medborgarskap i himlen. Och därifrån väntar vi Jesus Kristus som vår frälsare. Du har det i Efesierbrevets 2 kapitel vers 6. Alltså, vi har en hemvist i himlen. Och då är frågan, har du koll på att du faktiskt är på väg till himlen? Jag tror det är viktigt att vi får tag i det. Att Gud faktiskt är intresserad av oss och vill att vi ska upptäcka att himlen, det är målet för oss. Det är vår hemvist. Och faktum är att precis lika visst som om du kliver på en tåg eller en spårvagn i Göteborg eller du kliver på en båt eller ett flygplan som har en destination. När du går ombord på det så är det en säkerhet. Det är ett löfte. Du ska komma dit. Du styr inte bussen, du styr inte tåget, du styr inte flygplanet, du styr inte båten. Men du vet att det går dit och då sitter du på. Så är det med oss. När vi har kommit in och upptäcker att vi hör Gud till. Han har satt oss med honom i den himmelska världen. I Kristus Jesus. Läser vi i Efesierbrevet. Han har satt oss med honom i den himmelska världen. Redan här. Och eftersom jag vet att jag är med honom här så vet jag att en dag ska jag vara med honom i himlen. Jag har alltså redan bestämt mig för, redan när du går på bussnummer, vad det nu kan vara, och du vet att destinationen är den eller den platsen, Lidköping eller Skara eller vad det nu kan vara, va? Då vet du att när du har satt dig på den bussen så är det en garanti för att du ska komma dit. Så är det, när Gud har satt dig med honom i den himmelska världen redan här och nu så är det en garanti att du också ska komma hem till himlen. Och det är viktigt att vi har fått tag i det här. Det är inte bara en förhoppning. Det är inte bara kanske att jag kommer till himlen. Har du bestämt dig för att sätta dig ombord där med honom så har du löftet att komma hem till himlen. Även när du är kvar här på jorden och ser alla andra precis som vi själva ofullkomliga människor så känner du, yes Gud, jag är på väg till himlen. Därför är vi alltid vid gott mod, säger Paulus. I 2 Korinther 5:6. Vi är alltid vid gott mod. Även om vi vet att vi är borta från Herren så länge vi är hemma i kroppen. Det vet vi. Vi är inte med honom i himlen just nu. Men vi ska komma dit. Så på så sätt känner vi oss. Vi är inte hemma här. Och jag tror att det är väldigt viktigt att vi kommer in i ett läge. Där vi känner. Jag är inte hemma i den här världen. Jag hör en annan värld till. Att jag får tag i det här. Så det är inte bara pep talk. Utan verklighet. Jag hör honom till. Och så ställer jag in mig på att jag ska dit. Jag bestämmer mig för det. Och det är väldigt bra att börja längta efter himlen. Och då funderar jag på. Är himmelen den himmelska världen? Är det någonting som lockar dig? Är det någonting som lockar dig? Eller nöjer du med att vara borta från Herren så länge du är hemma i kroppen? Är du nöjd med det? Ja, då kommer det gå illa för dig i slutet. Alltså himlen måste vara en lockelse för oss. Det måste vara en lockelse att umgås med Gud. Det måste öka på längtan att få vara med honom så länge jag är här. Att jag har blivit akklimatiserad i den här världen är ett bekymmer ibland. Att jag är så akklimatiserad här så jag egentligen har tappat perspektivet att jag ska hem till himlen. Låt mig få läsa det igen i Efesierbrevets 2 kapitel vers 6. Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. Och så står det i vers 7. För att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godheten mot oss i Kristus Jesus. Alltså i kommande tider. Om jag sitter med honom i den himmelska världen idag, så vet jag att i kommande tider, när det här livet är slut, så ska han visa mig sin överväldigande rika nåd genom godheten. Jag ska få vara med honom. Så det är tid nu att börja längta efter himlen. Inte så att jag vill fly ur den här världen, men jag vill veta att jag sitter på rätt buss. Att jag har gått ombord på rätt flygplan. Använd vilken bild du vill. Men du är medveten om att jag har bestämt mig. Det gjorde du när du tog emot Jesus. Då bestämde du dig för vilken resa du ska göra. Sen kommer inte du klara av alla strapatser. Men du har en som kör. Håll dig till honom. Håll dig till honom. Paulus säger så här när han skrivit församlingen i Thessalonika. Det fjärde kapitlet. Det finns ett spännande avsnitt från vers 13. Jag kan bara ta en liten story omkring det här. Jag skulle ha en begravning för ett antal år sedan. Ganska många år sedan nu. Och på den här begravningen skulle det komma en mängd människor som vanligtvis inte gick till kyrkan. Mer än i vissa sammanhang när de skulle medverka, så var de i kyrkan. Annars var de aldrig i kyrkan. Jag ska inte säga att de var oreligiösa på något sätt, men de gick inte till kyrkan. Och då kommer sonen till den som jag skulle ha begravning efter. Och så sa han till mig: du, sa han, får jag ha en önskan? Jag vet att du brukar inte vilja att vi kommer att tala om för dig vad du ska predika över, vad du ska säga. Men jag skulle vilja att om du i den här begravningen kan ha med det här bibelordet. Han sa inget mer så. Och jag bara kände, ja, det här ligger något i det här. Jag förstår inte vad. Och ska jag läsa ett stycke här. Då står jag och säger vers 13. Bröder, vi vill att ni ska veta hur det blir med dem som har insomnat. Så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så ska Gud på samma sätt genom Jesus föra fram de insomnade tillsammans med honom. Det var några versar till jag skulle läsa. Och jag bara såg när jag stod där vid kistan och höll det här griftetalet. Jag brukar inte vara speciellt sentimental så, utan jag har alltid fokus på dem som är där, inte på den döde, utan jag har fokus på dem. För det är dem man kan kommunicera med. Då såg jag bara att det grep tag i människor. Den här sonen visste vad han bad om. Han visste vad han bad om. Och det var någonting i mitt hjärta som sa, ja, det här, det funkar. Och efteråt fick jag samtal med människor som sa, kan du läsa det här igen? Förstår det? Var ska vi mötas? Vi ska mötas på molnen tillsammans med honom. För att alltid vara med honom sen. Vilka då? Jo, de som har bestämt och de har gått ombord på rätt buss eller rätt tåg. De ska dit. Och jag har bara en bön i mitt hjärta, en längtan i mitt hjärta. Att du ska ha målet, längtan. Det handlar inte om att vara fullkomlig. Det handlar inte om att göra allting rätt igen. Men din längtan ska vara: Gud, du har någonting bättre för mig. Den här världen är inte så mycket att bygga på egentligen. Gud har någonting bättre. Och det har han gjort i ordning för dig. Tänk dig att hemma i himlen har Gud gjort i ordning en plats där ditt namn står. Jag skulle kunna styrka det med bibelord. Det finns en plats för dig. Den platsen ska väl inte stå tom en dag i himlen. Därför att du har bestämt dig för att jag vill vara hemma hos Herren. Det är mitt egentliga hem. Du är egentligen en gäst och främling i den här världen. Du är bara på genomresa. Och det är gott att få göra gott omkring i den här världen. Men vi är bara på genomresa. Gud har någonting bättre för dig. Så mitt poäng med det jag säger ikväll är att ha längtan, ha en dröm om det Gud har förberett. Det finns en plats i himlen där ditt namn står. Jag vet inte om det är det namn du använder idag. Det står också att vi ska få nya namn. Förmodligen är det nya namnet vi ska få. Men det behöver vi inte göra någon större utläggning om just nu. Men du kommer känna att det här var förberett innan världens grund var lagd. För att jag skulle komma dit. Din plats ska väl inte stå tom. Du ska inte vara saknad där. Därför du vill vara hemma hos Herren. Och så vill du vara borta från Herren när du är på jorden. Eller hur? Ta med den där hälsningen. Låt oss be tillsammans. Jesus, jag tackar dig för att du ser oss som är samlade här i baptistkyrkan ikväll. Tack för att du är hemma hos oss, hemma med oss, och vi får vara med dig. Herre, du har förberett en plats för varenda en av oss. De som ser oss via Facebook-sändningen eller YouTube-kanalen. Herre, du har förberett. Det finns inte en människa till den här världen född som inte du har förberett en plats för i himlen. Låt inte någon av de platserna av oss som är med och lyssnar just nu stå tom den dagen. Jag ber i Jesu namn. Amen.